juni 1992. Sverige arrangerar i år Europamästerskapet i fotboll. Och här är en del rapporter runt det.
Just nu pågår invigningen av fotbolls-EM direkt sänt i svensk television och hela evenemanget bevakas av journalister och tv-team från hela världen.
Över hela världen kablas bilderna från Sverige ut. TV-team från Australien, Thailand, Bulgarien, alla har de kommit för EM. Förutom att berätta om själva fotbollen så blir det rätt mycket om det exotiska landet Sverige. De höga priserna och renligheten är ämnen som alla fastnar för. Och fastnar, det gjorde ett gäng supportrar från Holland idag när de kom till den förstärkta tullen i Göteborg. Massa soppburkar väckte tullens misstankar.
Det verkar lite ensidig diet. Och sen kände de på burkarna och sen beslöt de sig för att ta ett prov. Och då var soppan ganska tunn.
Den var tunn. Varje burk innehöll en 75a whisky. Den dyra spriten i Sverige är alltså känd utomlands, men franska tv tyckte att det är konstigt att det serveras öl på Gärdet i Stockholm. Fotbolls-VM i Italien 1990 var ju helt alkoholfritt. Fransmännen har gjort en hel del reportage om säkerheten kring fotbolls-EM. Klimatet var förvånande för franska tv-teamet som var här för första gången. Men det fanns även annat de tyckte är annorlunda.
Mais on a trouvé que le contact était peut-être un petit peu froid, le premier contact entre les Suédois et les autres, les étrangers.
Sverige! 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 Sverige!
Juni 1992, Ryssland.
Idag är det på dagen ett år sedan Boris Jeltsin valdes till Rysslands president. Och under året som gått har man sett både statskupp, Sovjetunionens sammanbrott och Rysslands första steg mot kapitalism.
Fortfarande ett år efter valet är Boris Jeltsin, som nu är 61 år, Rysslands i särklass mest uppskattade politiker. Men hans popularitet är ändå sjunkande, visar opinionsundersökningarna. Det är förstås ett resultat av att hans ekonomiska reformer nu börjar svida, men kanske också av att det visat sig att han inte är den mirakelman som många trodde, som på ett smärtfritt sätt skulle kunna ställa allt till rätta. Boris Jeltsin, den gamle kommunistiske politbyråmedlemmen, har förutsatt sig att införa kapitalism i Ryssland och som första åtgärd släpptes priserna fria. Det innebar att de steg kraftigt. Inflationen i år väntas bli långt över 1000%. Den här politiken har förstås väckt en folklig ilska, men måste man säga långt ifrån så stark som om någon annan mindre folkkär politiker hade vågat på sig det. Mannen och kvinnan på gatan gillar Jeltsins lite burdusa framtoning som paras med ganska mycket humor när han är på gott humör. Några gånger har dock Jeltsins tendens till auktoritära åtgärder visat sig, till exempel när han nyligen hutade åt Gorbachev och i princip belade honom med munkavle. Under det senaste halvåret har det konservativa motståndet mot Jeltsins politik definitivt stärkts. Och de senaste månaderna ser vi tydliga tecken på att Jeltsin börjar söka stöd hos mittenkrafterna i rysk politik, bland de som vill ha ekonomiska reformer men i långsammare takt. I sina offentliga uttalanden säger dock Jeltsin att han inte ska vika en tum från sin reformpolitik. Den ska han hålla fast vid under de 4 år som är kvar av hans presidenttid. Men sen har han sagt kommer han inte ställa upp för omval. Sten Sjöström, Moskva.
Juni 1992. Kina.
Kina tar ytterligare steg från den kommunistiska planekonomin till marknadsekonomin. Ett nytt statligt organ har bildats som ska leda övergången till marknadsekonomi. Igår valdes dess chef och det kan vara signalen om att Kina kan vara på väg att få en ny premiärminister.
Maktkampen i Peking har fått ett utfall som, enligt observatörer av kinesisk politik, innebär att Li Peng är på väg ut som premiärminister och att reformisten Zhu Rongji blir nästa premiärminister. Det är på den åldrige partipatriarken Deng Xiaopings eget initiativ som Zhu tar ledningen över det nyss inrättade statsrådets ekonomi- och handelsorgan. Detta organ blir, säger bedömarna, det viktigaste av centralmaktens alla organ när Kina omvandlar sin stalinistiska planekonomi till en kvasikapitalism med marknadsekonomi och måste hantera både en BNP-tillväxt i vissa regioner om 20% och samtidigt ta hand om hundratals miljoner arbetare i olönsamma statliga industrier. Det blir Zhu som har titeln vice premiärminister som får dag för dag kontrollen över Kinas ekonomiska framtid. Han har redan inlett en gigantisk privatisering. Det var i april som gamle Deng stöd på sina döttrar under ett industribesök, vilket senare gjordes till en stor propagandahändelse, vaskade ut just Zhus namn för lovord. Han är, sa Deng, en av de få i de kommunistiska kadrerna som verkligen förstår sig på ekonomi. Detta gav Zhu, som tidigare varit borgmästare i Shanghai, men som inte ens var full medlem i partiets centralkommitté, en start mot stjärnorna. Han är efter kinesiska maktförhållanden en ung man, bara 63 år gammal. Det nya organet inrättades för mindre än 4 veckor sedan. Och när Zhu igår fick rollen som dess generaldirektör har han, säger bedömarna, fått den plattform från vilken han kan manövrera ut Li Peng och andra av den dogmatiska socialismens män från ledande positioner. Staffan Heimersson, Hong Kong.
Juni 1992. President Bush, USA, på väg till miljökonferensen i Rio, mellanlandar i Panama, men där är han inte poppis.
Men demonstranter mötte Bush när han kom till Panama City och presidenten fick inställa sitt planerade tal.
Tiotusentals människor hade samlats på ett torg i Panama City för att lyssna till USAs president George Bush. Publiken hade just sjungit Happy Birthday to You för Bush som fyller år idag, när flera hundra anti-amerikanska demonstranter försökte forcera kravallstaketen. Polisen sköt tårgasgranater, det uppstod panik och snart var hela torget fullt av tårgas. Bush och hans hustru fördes snabbt därifrån, omgivna av säkerhetsmän med dragna vapen. Bush fick bara mindre besvär av tårgasen och fortsatte sitt program som planerat med ett besök på en amerikansk militärbas i kanalzonen. En liten vänsterdemonstration kan inte hejda demokratin i Panama, sa Bush. Tidigare hade Bush välkomnats av president Guillermo Endara som installerades när USA invaderade Panama i december 1989 och grep landets dåvarande starke man general Manuel Noriega. Två panamaner saknar Noriega som har dömts för narkotikahandel av en domstol i Miami. Men många tycker att USA har gjort för lite för att hjälpa Panama ekonomiskt. Privatföretagare kräver skadestånd för plundringar i samband med invasionen då landets egna säkerhetsstyrkor upplöstes. Invånare i den stadsdel som bombades av amerikanerna kräver bättre ersättning för sina förlorade hem. Och en militant grupp av anhöriga till de som dödades under invasionen vill att Bush ska dömas för mord. Den amerikanske presidentens besök föregicks av flera dagars våldsamma anti-amerikanska demonstrationer. En amerikansk soldat dödades och en annan sårades när deras bil besköts i onsdags. Och den militärbas som Bush besökte utsattes för 2 attentat före hans ankomst. Och igår tvingades alltså Bush att inställa sitt tal i Panama City. Besöket var tänkt att ge Bush lite glans på hemmaplan för tidigare utrikespolitiska bedrifter. Men resultatet tyder på att Bush missbedömde de politiska stämningarna i Panama. Kerstin Bodell, Managua.
14 juni 1992. Baltikum. Litauen.
Baltikum nu. Idag genomfördes en folkomröstning i Litauen. Litauerna ska rösta om de ryska soldaterna ska vara kvar i landet eller inte. Det finns över 100 000 runt om i Baltikum. Utgången av valet är given, men resultatet behövs ändå, menar balterna, eftersom det ska fungera som ett påtryckningsmedel.
När litauerna idag gick till valurnorna var utgången av omröstningen given redan på förhand. I folkomröstningen väntas nästan 100% av litauerna att svara entydigt ja på frågan om de vill att den ryska armén ska lämna landet under det här året. När utgången av valet är så klart kan man undra varför man överhuvudtaget arrangerar en sån här folkomröstning. Ja, orsaken är att förhandlingarna med den ryska ledningen om ett tillbakadragande av trupperna har strandat. Därför måste de här litauiska soldaterna dela på försvaret av sitt land med ryssarna. Med resultatet av dagens folkomröstning vill man framförallt väcka uppmärksamhet både i Moskva och i omvärlden på problemet att det i Baltikum finns uppskattningsvis 100 000 ryska soldater trots att länderna nu är självständiga. Under den senaste tiden har balterna börjat ockupera ryska förläggningar som det här nästan övergivna militärområdet i Valga på gränsen mellan Lettland och Estland. De ryska soldaterna har nu ersatts av 100 estniska gränsvakter och istället för den ryska så är det nu den estniska flaggan som vajar vid förläggningen. Men ryssarna varnar balterna för att gå för långt i sina försök att driva bort ryska soldater.
Может быть, чревато очень серьезными, непредсказуемыми последствиями.
Pressing kuni teatud kriitilise joonene peab olema tingimata. Üle kriitilise muidugi keegi kavatse üle minna.
Efter ockupationen här i Valga städar nu de estniska soldaterna upp den gamla ryska förläggningen. Balterna vill att ryssarna omedelbart ska inleda sin reträtt. Men problemet är var ryssarna ska placera de många soldaterna. Det är ingen snabb process att skola om yrkesmilitärer och dessutom saknas bostäder. Men samtidigt är den ryska militären medveten om Baltikums militärstrategiska läge, vilket gör att man inte har överdrivet bråttom att dra sig tillbaka från Baltikum.
Ryskt presidentbesök i USA och en liten kommentar om den ryska politiken den 15 juni 1992.
Om drygt en timme, 10:30 svensk tid, landar Boris Jeltsins flygplan i Washington och han blir den första ryske statschefen som kommer på officiellt besök till USA. Boris Jeltsin är presidenten som ifrågasätts av allt fler experter, men som på ett märkligt sätt lyckas behålla sin popularitet bland folket i Ryssland. Ändå har hans ekonomiska reformer än så länge mest lett till ekonomiska klyftor, till galopperande inflation och till en primitiv form av marknadsekonomi.
10, 20, 30. I Jeltsins Ryssland rullar rublarna. De fattiga märker reformerna mest som en 1000% inflation, medan de rika skyltar med sina snabba vinster i form av utländska bilar. Det är bara ett år sedan Boris Jeltsin blev Rysslands första folkvalde president. Ryssland älskade hans mod, hans folklighet, hans kompromisslöshet i uppgörelsen med kommunistpartiet och dess pampar. Och det är bara 10 månader sedan han trotsade den gamla maktens sista desperata försök att med vapenmakt bevara ett dödsdömt system. Det är mindre än 10 månader sedan Jeltsin blev symbolen för det fria Ryssland.
He's still swinging the flag. He's wiser because a year ago it was an entirely different man with an entirely different mentality. And when people all voted for Jeltsin, I was very much concerned about his future because he was not really a politician in charge of things. He was sort of a fighter. get an image of a fighter and the mentality of a fighter, of a person who's always against, with some programs, some plans, some beliefs, but now he has become a leader.
I den gamla centralkommitténs byggnad i centrala Moskva går Boris Jeltsin idag en skör balansgång mellan en konservativ falang som framförallt kontrollerar landets tunga industri och de reformsinnade i regeringen under ledning av Yegor Gaidar. Trovärdigheten i reformerna undergrävs av hur makthavare nu lyckas snå åt sig stora pengar genom kontakter. Och presidenten har allt svårare att bevara bilden av sig själv som en okorrumperad folkledare. Även om han här, inför sin USA-resa, åter framträder i sin folkliga skepnad. Men folklighet räcker inte för att leva upp till förväntningarna som såddes för ett år sedan om en snabb övergång till ett demokratiskt och rättvist samhälle.
I guess this revolution will also take years, maybe decades before it actually happens and before we actually become the kind of a country that we are now proclaiming ourselves to be.
Huvudsyftet med Jeltsins USA-besök är att från båda sidor demonstrera att de forna fienderna nu efter Sovjetunionens upplösning är på väg att bli vänner och samarbetspartner.
juni 1992. I det nya Tyskland så dyker motsättningarna upp mellan det forna öst och väst. Idligen upp.
Invånarna i den forna östtyska delstaten Brandenburg röstade igår för en ny författning som dock motarbetas starkt av den tyske förbundskanslern Helmut Kohls kristdemokratiska parti CDU. Enligt den nya författningen förbinder sig förbundsstaten Brandenburg att ge invånarna större social trygghet än i någon annan del av det nuvarande Tyskland.
Turister strövar obekymrat i den enorma parken vid de preussiska konungarnas gamla sommarslott i Potsdam, några mil utanför Berlin. Potsdam låg förr i den sovjetiska zonen och är numera, efter murens fall, ett omtyckt utflyktsmål för västberlinare och turister från hela världen. Men Potsdam är också huvudstad i förbundsstaten Brandenburg och centrum för den östtyska oppositionen mot direktiven från förbundsregeringen i Bonn och mot västtyskarnas, Die Wessis, framfart i det forna DDR. Igår röstade brandenburgarna ja till förslaget om en ny författning. 93,5% röstade ja, men röstdeltagandet var lågt, bara 47,5%. Något som förbundskansler Helmut Kohls parti, det kristdemokratiska CDU, kommer att försöka att utnyttja. Men de som röstade, de röstade i förhoppning om större social säkerhet. Och i det avseendet önskade många av väljarna på en återgång till det gamla.
Vi arbetar, Wohnrecht. Und alles, was wir erkämpft hat, dass auch das da bleibt, dass nicht alles glatt gemacht wird, was wir einmal errungen haben. Das war eigentlich das Einzige, was wir bestimmt haben.
Jag röstade för rätten till arbete och till bostad och för att få tillbaka den trygghet som vi trots allt hade i det forna DDR, säger fru Hildegard Müller. Enligt den nya författningen förbinder sig nu delstaten Brandenburg för att sörja för att alla invånare får utbildning, arbete och bostad. De som utformat författningen och de som röstat för den uppfattar detta som en garanti för att invånarna i förbundsstaten Brandenburg inte ska hamna på gatan eller riskera långvarig arbetslöshet. Det vill säga ungefär samma förhållanden som rådde i det forna DDR. Detta är avgörande frågor i en region där 17% av den arbetsföra befolkningen numera är utan jobb och där många oroar sig för de kraftiga hyreshöjningar som kommer i oktober. Resultatet av folkomröstningen i Brandenburg visar också ett mycket kraftigt missnöje med förbundsregeringen i Bonn. Vi är glada för återföreningen med Västtyskland, säger fru Müller. Men vi kan inte acceptera den klassskillnad som idag råder mellan öst och väst och som kommer att bestå minst en generation.
Naja, vielleicht die Generation, vielleicht die schon, aber vielleicht noch ihre Kinder das dann nicht mehr, aber in unserer Generation.
Under juni 1992 så spelas Europamästerskap i fotboll i diverse städer i Sverige. Hur de så kallade huliganerna från England, fotbollsfans därifrån, beter sig ut i Europa, eller har betett sig ut i Europa, är allmänt känt. Men här är en rapport ifrån Stockholm. Dagarna innan det här så bar de sig mycket illa åt i Malmö och slog sönder skyltfönster, bilar, tält, överhuvudtaget trakasserade hela staden Malmö. Men här är alltså från Stockholm, 15 juni 92.
Sex personer greps och två personer fick föras till sjukhus efter bråk mellan ett 50-tal engelska och svenska fotbollssupportrar i öltälten på Gärdet i Stockholm i natt. Bråket började strax efter midnatt och enligt ögonvittnen så var bråket planerat och provocerades fram av en liten grupp engelsmän.
Det var engelsmännen samlas i ena änden på tältet, svenskarna samlas i en andra. Så började de sjunga då Sverige och sen England. Och så vad jag hörde så började engelsmän då säga
Och sen, vad betyder det?
Ja, det är anfall va.
Anfall, hur då?
Ja, nu jävlar, nu tar vi dem. Alltså nu är det anfall.
Så såg man att det flög massa öl i luften och sen var det massor som sprang åt ett håll ungefär, som flydde lite och sen tillbaks igen och sen var det fullt kaos, då började vi tömma kassen i baren.
Sen så drog ju då engelsmännen iväg utåt och sen så kom ju han igen och sparkade ner en kille mitt framför ögonen på vi som stod här och inte nog med det, så tar han upp en soffa eller vad ska jag säga, parkbänk och slänger i huvudet på den killen han just har slagit ner. Sen så rör sig han bortåt och sen här plötsligt vänder han sig om och säger åt de andra, let's kill dem igen, och så springer hela hopen med, då har de beväpnat sig med flaskor och stolsben och annat skit då, sprang emot oss igen. Sen försvann de då.
Sist hörde vi Albert Törslev som är ordförande i Djurgårdens supporterklubb Blue Saints. Och reporter var Lasse Johansson.
Och efter bråken mellan fotbollsanhängarna i natt har arrangören av verksamheten på Gärdet beslutat att inga engelsmän får komma in på området under de närmaste dagarna. En av arrangörerna, Anders Karlberg, säger att de helt enkelt inte klarar av att skilja bråkiga engelsmän från skötsamma.
Förre statsministern Ingvar Carlsson reser nu omkring land och rike som partiordförande för Socialdemokratiska partiet. Här är en rapport den 17 juni 1992.
Socialdemokraternas ordförande Ingvar Carlsson är på turné i Norrbotten för att förklara sin politik och för att lyssna till medlemmarna. Ekots Wille Silberstein har följt med på den här resan.
När Ingvar Carlsson var ute och reste för ett år sedan hade han som statsminister tillgång till ett eget plan. Nu sitter han där bredvid alla andra och väntar på att få komma ombord på 2005-planet till Kiruna. Så bär det iväg mot norrbottnisk minadzon.
Om en nödsituation skulle uppstå behöver ni...
Vi är två journalister från Stockholm. Det är jag och en ledarskribent från Moderata Svenska Dagbladet. Medarbetare till Carlsson säger att han tycker det är jobbigt att riksmedia inte bryr sig mer nu när han är oppositionsledare. Någon är kritisk till Carlsson och vill se partisekreteraren i ledningen istället.
Det är dags för Mona att träda fram. Hon har allt. Men hon är lite ung. Hon kanske kommer... Hon måste kanske växa till sig lite i partiet, men jag tror på Mona.
Att Carlsson skulle vara tråkig, det stämmer inte alls, säger någon annan.
Ja, men ska man vara en sprattelkötte i så fall, va?
Och så på kvällen är det tal i Tärendö några mil från Pajala. I en kylig lokal talar sig Karlsson varm för EG som fredsprojekt och som ett internationellt socialdemokratiskt sätt att få ner arbetslösheten. Men applåder, det får han först när han plockar fram bildspråket. Än en gång behandlas Harpsundsekan, där Westerberg vispar med högeråran, Johansson med vänsteråran, medan Alf Svensson är glad bara han får vara med.
Och sen satt Bildt där, men vet du vad han har gjort? Han hade kopplat på en sån här aktersnurra på den där ekan och drev den med full fart fram. Och där satt de där andra och vispade lite, men det var naturligtvis Bildt som styrde och bestämde.
Ingvar Carlsson på turné i Norrbotten, Willy Silberstein, reporter.
juni 1992. En längre rapport från president Jeltsins besök i USA.
Så ska vi gå till USA. Rysslands president Boris Jeltsin har nu avslutat de viktigaste delarna av sitt historiska statsbesök i Washington. Efter att igår ha presenterat ett nytt långtgående nedrustningsavtal mellan USA och Ryssland ägnade sig Jeltsin idag åt att försöka försäkra sig om amerikanskt ekonomiskt bistånd. Och det gjorde han i ett tal till USA:s lagstiftande makt, den amerikanska kongressen.
Boris Jeltsin hälsades som en hjälte, som den som ledde motståndet mot kuppmakarna i Moskva i augusti och som den som leder den nya ryska revolutionen mot demokrati och marknadsekonomi. Men det varma mottagandet betyder inte att USA:s kongress tänker gå med på ekonomisk hjälp till Ryssland, i varje fall inte just nu. Trots att president Bush idag än en gång vädjade till kongressen.
And yes, it's a tough political time and all of that, but it is in the interest of the United States of America to pass this act and I need your help.
I kongressen finns många hinder. Att det är valår betyder att ledamöterna är känsliga för tryck från väljarna och många väljare anser att pengar till amerikanska arbetslösa eller storstadsgetton bör gå före hjälp till Ryssland. Och som amerikansk kongresspolitik fungerar så kan Jeltsin ha försvårat för sig själv genom sina informationer om amerikanska krigsfångar.
There should be no action on any aid package to Russia until those men are brought home or this issue is resolved.
Och att det här kunde bli reaktionen har förvånat Jeltsin.
Jeltsin открыл архивы, пригласил вместе с американской комиссией действовать дальше и докопаться до судьбы каждого американца. А его предупреждают сейчас. Нет, ты сначала эту работу сделай, а потом мы решим и примем закон о поддержке свободы. Мне это непонятно.
Aldrig tidigare har en rysk eller sovjetisk ledare inbjudits att tala till en gemensam session med senaten och representanthuset. Och Jeltsin tog därför tillfället i akt att tala direkt till dem som tvivlar på att hans reformlinje är seriös.
Сегодня я говорю вам так, как говорю своим соотечественникам. От реформ не отступлю, а сместить меня практически до 96 года невозможно. Я здоров и не сдамся, пока реформа не будет необратимой.
Efter Jeltsins tal ville applåderna aldrig ta slut. Men att resa sig och applådera Jeltsin kostar kongressledamöterna betydligt mindre än att bevilja miljarder dollar i amerikanskt bistånd.
Och nu är Stig Fredriksson med oss direkt från Washington. Hur ska man sammanfatta toppmötet, Stig? Var det ett bra toppmöte? Vad har det gett?
Ja, jag tror att man måste säga att det var ett lyckat toppmöte. Det var ett historiskt möte. Det gällde ju för båda presidenterna att visa och demonstrera att någonting nytt har hänt. Jag menar, Sovjetunionen och USA gjorde ju affärer med varandra under Gorbachevs tid och kom mycket långt. Nu gällde det att visa att man kunde komma längre. Att något nytt har hänt när det demokratiska Ryssland leds av Boris Jeltsin. Och värmen och hjärtligheten i mottagandet här var väl ett bevis för det. Och jag tror också att kärnvapenavtalet var ett uttryck för att man kunde komma längre än tidigare.
Vad har det här mötet betytt för Bush respektive för Jeltsin?
Ja, för Bush så var det väl viktigt att få en utrikespolitisk framgång och att uppmärksamheten riktades mot hans utrikespolitik. Han är ju i trångmål det här valåret och han ifrågasätts allt mer. Och nu är frågan ändå hur långt det här räcker, för att besöket har ju också demonstrerat Bushs begränsningar, att han inte kan göra som han vill utan måste be kongressen om den här ekonomiska hjälpen. Och för Jeltsin så har det här väl varit väldigt intressant att få se att det finns en president till som har ett bångstyrigt parlament som han måste ta hänsyn till. Och för Jeltsin var det väl också intressant att få se hur kongressen fungerar, att den här frågan om de amerikanska krigsfångarna plötsligt på något sätt kunde vändas emot Jeltsin, fast han var den som visade öppenhet och härliga avsikter.
Tack, Stig. Och på Stockholms fredsforskningsinstitut, SIPRI, är reaktionerna mycket positiva idag på nedrustningsbeslutet igår i Washington. Imorgon så kommer SIPRIs årsbok att publiceras, men det verkar som om verkligheten redan har sprungit förbi förväntningarna.
Det råder en solig stämning bland Stockholms fredsforskare idag.
In this context, the Bush Yeltsin decision was to remove from the negotiation table something what was considered by the experts as very difficult, important, and now the problem is somehow politically decided without all these details which were made in the past the negotiations very difficult.
Minimal avskräckningskapacitet kallas resultatet av den nedskärning som Bush och Jeltsin nu har beslutat om. Oväntade attacker på den andra parten blir omöjliga, säger Daniel Rothfeld. Men ekonomiskt sett ger det inga snabba vinster på kort sikt.
We are now entering into the very tricky and interesting period of arms control, that it is not only the negotiation and agreements, but it is the real elimination and destruction of the weapons. And I should say that people usually expected very soon so-called peace dividend. At the moment, the cost of the disarmament is very high because the technologies to destroy without a detriment to the environment are really very expensive. And in case of nuclear and mass destruction in general, for example, the chemical weapons, the destruction is much more expensive than production. Because people
Does that
who
count for nuclear weapons too?
Two, yes. The production of the nuclear weapons was relatively cheap, but the destruction so far is not very cheap.
Och så lite senare denna dag så tecknade de bägge presidenterna under alla avtalspappren och hade sedan en föreläsning för varandra och pressen.
That has eluded us through two world wars and the long Cold War that followed. President Yeltsin, as a result of this first ever U.S.-Russia summit, we've indeed formed a truly new relationship, one of peace, friendship, trust, and growing partnership. I am confident that this new relationship and our historic agreements at this summit will lead to a safer, more stable, and peaceful world into the next century. Let me just say to the American people, our support for Russia is unshakable because it is in our interest. Success for Russian democracy will enhance the security of every American. Think for just a minute about what that means. Not for presidents, nor for heads of state or historians, but for parents and their children. It means a future free from fear. And that is why I call upon the Congress to act quickly on the Freedom Support Act, so that the American support reaches Russia when it is needed most, right now. During the past 2 days, the United States and Russia have defined a new military and security relationship. It is a new era. President Yeltsin and I have just signed a statement that will lead to the greatest arms reductions of the nuclear age, reductions far deeper than we could have hoped for even 6 months ago. At this summit, we've also opened a new chapter in our economic relationship. The economic agreements that we signed today will pave the way for trade and investment in Russia, as will most favored nation status, which takes effect today. We hope very much that Russia and the International Monetary Fund can reach a standby agreement soon in order to unlock the G7's economic support package. And finally, President Yeltsin and I signed the Washington Charter, which states formally our mutual commitment to a peaceful future together as democratic partners. This document, along with the many agreements we signed from open lands to Peace Corps, will help to put behind us for good the sad and too often tragic legacy of the Cold War. President Yeltsin's commitment to me to uncover all facts pertaining to American POWs and MIAs is yet another symbol of our changed relationship, and his commitment to also investigate the KAL-007 tragedy in which 61 Americans lost their lives nearly 9 years ago speaks to our mutual willingness to face some of the unpleasant truths of the past together. During these 2 days, we embarked on a new partnership. It is now within our power to alter forever our relationship so that it becomes the greatest force for peace, a democratic peace, that the world has ever known. Let that be our vision for the future. And today, Mr. President, I pledge to you to make my commitment, to make that a vision, that vision I've outlined, a reality. Once again, thank you, sir.
Honorable Mr. President, ladies and gentlemen, the time has come when we can now take stock of the short but fruitful period in our relationship when new principles of the cooperation between the United States and Russia have been laid. I value this as a very important period. We now have a basis for interaction. We now have something that we can fill with substantive content. I doubt if today's documents could have been signed if we had not been looking for points of contact and mutual interest that we have been looking for years. But it was very important also to cast away negative traditions, the profound distrust to each other, which was masked by charming manners and politeness. We have now begun in a very good tempo, and the documents that we have signed today are not designed to define what has already been established in context, but to find new ways to go forward. And the treaties and agreements that we have signed today do not just pertain to the two countries of ours. They are a sketch for future world. They are characteristics of the kind of features that we want to see in this world. This world is becoming more attractive, more humane, kinder than we see it today. We are not trying to think of some global programs of restructuring the world. We do not want to force or coerce all the nations to join in this. We are looking for solving mutual problems based on mutual trust, including the personal trust between the two presidents of Russia and the United States. We feel that it is on this basis primarily that we can get the best results. Among the Russian-American relation, there are two things that are most important to my mind: the strategic arms limitations and economic cooperation. The fate of strategic arms has now been decided. Once the Cold War was over, they turned out to be obsolete and unnecessary to mankind, and it is now simply a matter of calculating the best way and the best time schedule for destroying them and getting rid of them. Another important point is to defend the world from an accidental use of such arms in the world, and we have laid a basis for that also. Another very important area in our relationship is designing a good basis for economic and fruitful economic cooperation and establishing contacts, all kinds of contacts in this economic sphere. We have also concluded very important agreements that have removed obstacles in this way and to make it more attractive for businessmen to join in this effort. And this is very important for our country at this time. After 70 years of travesty as far as personal property was concerned, now private property is becoming ever more important and will become even more so in times to come. In conclusion, I would like to draw your attention to the following. Less than anything else do we need to delude ourselves by what we have accomplished. We would like to strive to the maximum that we would like to see happen. And if we look at our dialogue in this light, then there is only one conclusion. We have to intensely work and forge ahead, both in the United States and in the Soviet Union, in Russia. And for those of us who come after us, we have to leave a good heritage, and this is important for the peoples of both of our countries. I thank you, Mr. President, for creating a wonderful conditions for our work, and I congratulate you for the wonderful result of this work.
Om man trodde att lugnet lägrat sig i Sydafrika när regering ANC hade gjort upp, så tror man alldeles fel. Här är en rapport den 18 juni 1992.
Minst 34 människor och bland dem flera barn mördades i natt i en kåkstad utanför Johannesburg i Sydafrika. Och det råder nu en mycket spänd stämning i flera svarta bostadsområden.
I och med nattens mord i kåkstaden Boipatong söder om Johannesburg har närmare 80 människor dödats sedan i måndags i vad den sydafrikanska polisen kallar politiskt våld. Polisen misstänker att det var ett par hundra anhängare till den zulu-dominerade Inkatha-rörelsen som gick till attack på invånarna i Boipatong med skjutvapen, knivar och machetes. Stämningen rapporteras vara spänd i många av de svartas bostadsområden runt om i Sydafrika. Detta sedan ANC i tisdags på minnesdagen av massakern i Soweto utlyste en kampanj med massaktioner för att protestera mot den vita regeringens ovilja att snabba på med demokratiseringsprocessen. Med kampanjen som enligt planerna ska pågå under de närmaste veckorna vill ANC försöka få regeringen de Klerk att gå med på kravet om en övergångsregering och tillsättandet av en lagstiftande församling. Regeringen har sagt nej till ANCs krav och vill bland annat ha kvar en form av vit vetorätt. Motsättningarna ledde för en månad sedan till att förhandlingarna körde fast om det framtida Sydafrika, de så kallade CODESA-överläggningarna. På Sovjetodagen genomförde ANC en generalstrejk som fick stor uppslutning framförallt i Johannesburg och Pretoria-området och på Sydafrikas sydkust. Samtidigt hölls möten på en lång rad platser runt om i Sydafrika. Dessa arrangemang gick fredligt tillväga, men de senaste nätterna har det brutit ut blodiga sammanstötningar främst mellan anhängare till ANC och den mer konservativa Inkatha-rörelsen som motsätter sig ANCs krav och kampanj. Regeringen de Klerk skyller nu de senaste dagarnas många mord på ANCs kampanj och man varnar för att kampanjen istället kan försena förhandlingsprocessen. Men bakom det ordkrig som nu pågår finns en frustration bland de svarta över att det går så långsamt för regeringen de Klerk att genomföra den utlovade avvecklingen av apartheidsystemet. Många och framförallt då ungdomar ogillar också den kompromissvillighet som ANC hittills visat vid CODESA-överläggningarna. Igår utlovade president de Klerk en extra session med det vita parlamentet till i oktober för att besluta om nödvändiga lagändringar för ökat svart inflytande. Löftet är uppenbarligen ett försök att motverka ANTs kampanj. Men de Klerk sa ingenting om det tänkta innehållet eller om han är villig att möta ANTs krav på någon punkt. Och som en sydafrikansk politisk analytiker uttryckte det idag. Regeringen gör något annat än vad den säger. Den är mer konservativ än den försöker verka. Lasse Herneklint, Harare.
Idag har vi den 18 juni 1992. Sedan den 14 maj 1992 så har det bara varit varmt. Varmt, varmt och varmt. Upp till 31 grader varmt i skuggan om dagarna. Och några vätskrämda regndroppar här och där.
I över en månad har det varit extremt torrt och varmt i stora delar av landet. Och torkan slår hårt i södra och mellersta Sverige. Och det gäller speciellt jordbruket, det gäller också djur- och växtlivet i vattendragen.
Ja, många vattendrag har nu mycket lågt vattenstånd. Och enligt SGU, Sveriges geologiska undersökningar, sjunker grundvattnet snabbt och brunnar sina. Runt om i södra Sverige införs nu bevattningsförbud eller kraftiga restriktioner. Vattenbristen drabbar naturligtvis djur- och växtlivet. I grunda stillastående vattendrag blir det varmt och låg syrehalt och därmed också risk för fiskdöd. Och jordbruket upplever en sommar i klass med den rekordtorra sommaren för 3 år sedan, 1989. Det är framförallt vårsådden som på vissa håll inte ens kommit upp eller nu helt enkelt vissnar bort. Robert Mattsson på Lantbruksnämnden i Halland är bekymrad och säger att läget är mycket allvarligt för många bönder.
Ja, för enskilda lantbrukare är det så. Därför att de kan förlora större delen av sin vårsädesskörd. Så att det finns katastrofala situationer, och särskilt de som är då i skuldsatta naturligtvis och är beroende av inkomster för att överhuvudtaget klara upp.